Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Serneholt.
Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är Lyckojägarna. You might want to sing it note for note, don't worry.
Be happy. Jag skulle vilja säga att stress är en helt vidunderligt cool superkraft. Den utlöser flera magiska prestationshöjande egenskaper som liksom mobiliserar en jädrans massa krut och energi inom oss. Och den kan typ få oss att lyfta berg i stressade situationer. Kortisol, adrenalin, noradrenalin utsöndras från binjurarna och pumpas ut i blodomloppet. Vi blir mindre känsliga för smärta för att bättre stå emot det där aggressiva lejonet. Blodet koaguleras fortare om vi skulle bli skadade. Sexlust och hunger minskar, för det finns ju verkligen ingen jäkla tid att föröka sig och käka. När vi ska boxas mot ett vilddjur. Och vår syn blir skarpare. Muskler spänns. Svettproduktionen ökar för att få ett fastare grepp. Och kyla ner kroppen när vi kutar från lejonet. Problemet är att dessa reaktioner är ju lite mer lämpliga när vi jagas av ett rovdjur än de moderna situationer vi finner pressande idag. Det skiter dock hjärnan i, utan samma reaktion som grottmänniskan hade utlöses hos oss när vi egentligen sitter framför våran trygga dator och jobbar för en deadline eller något sånt där spännande. Och stress i det här långa perspektivet, när de här coola fysiologiska reaktionerna hamnar i ett kroniskt skede, det är ingen höjdare. Utan återhämtning innebär det alltså en stor jäkla hälsofara.
Mm. Ja, stress kan ju onekligen stå i vägen för din lycka. Stress kan ges uttryck på många olika sätt. Och jag kan väl säga så här, att det går nog ta mig tusan inte en dag i mitt liv utan att jag någon del av dagen känner mig stressad. Det kan ju handla om allt ifrån att få iväg barnen i tid till förskolan till att man känner att det finns så mycket som man skulle behöva göra både i hemmet och på jobbet, och att man känner att varken tiden eller orken räcker till. Jag har nog alltid sett mig som rätt stresstålig, och jag har klarat att jobba och prestera under hård press och i många olika konstiga situationer i över 20 år. Men sen jag blev tvillingmamma har min stressnivå ökat markant. Jag är en prestationsmänniska och har ett rätt stort, min sambo skulle nog i och för sig säga stort, kontrollbehov. Och det är en kombination som inte alltid är till ens fördel när man är småbarnsmamma. Chansen till återhämtning är i alla fall betydligt svårare att få till idag, om man säger så. Men hur ska man då tänka när de här stresskänslorna knackar på, och kan man undvika dem helt? Det hade ju varit förbaskat skönt. Det ska vi ta reda på idag.
Det ska bli så spännande. Alltså när du sa, räknade upp dina stressfaktorer i livet, så trodde jag lätt att jag skulle komma in där som en punkt.
Ja, alltså du har ju en förmåga att utlösa små stresskänslor inom mig ibland.
Och faktiskt ett helt nytt ansiktsuttryck hos dig. Ett stresspåslag där din ögonbryn börjar rycka hysteriskt.
Nej, det var faktiskt ögat.
Ögonlocken, exakt.
Ja, jag fick nervryck i ögat. För du var otroligt sent till flygplatsen för många år sedan när vi skulle resa iväg.
Exakt, kom rullandes med mitt, inte handbagage, utan borde vara ett incheckat bagage en kvart innan planet skulle.
Och tänkte, det här löser sig. Och det gjorde det.
Det gjorde det.
För det är Klara Hallenkrets Fares vi har att göra med. Men det är en helt annan historia. Ja, men det här ska bli super, super spännande. Vi har bjudit in en expert som jag tycker faktiskt att vi tar in på en gång.
Det gör vi.
Bums. Dagens gäst har över 20 års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom hälsa och stress. Han har dessutom skrivit boken Stress Exit och är onekligen expert inom det här ämnet. Varmt välkommen hit säger vi till The Stress Exit Man, Jan Tern.
Tusen tack, jätteroligt att få vara med er här.
The Stress Exit Man, jag älskar det.
Ja,
ja, vi snackar ju stress idag. Och vanligtvis i den här podden så brukar jag och Klara utföra ett slags experiment som är kopplat till den lyckokällan som vi utreder. Men den här gången så tänker vi att du ska få ge oss men kanske lite övningar, en liten present både till mig och Klara men också till lyssnarna som vi kan ta med oss efter det här, som vi kanske kan praktisera i våra liv efter detta.
Jättebra.
Så vad har du på lut till oss?
Ja, men då tänker jag att jag kör några rätt enkla applicerbara tips.
Mm.
Och jag tror de flesta av oss vet att det är lättare att ge råd än att följa dem. Så ibland är det så här att man stressar, vad ska jag göra? Då kan man testa att sätta in sig i tredje person.
Ja.
Så då frågar man, varför är Klara stressad nu?
Mm.
Och så sen då nästa fråga, vad kan Klara göra för att bli mindre stressad? För så fort man sätter sig själv i, då blir man lite låst. Men om man tittar på det utifrån, så kan man liksom få, ja, jag kan ta hjälp. Ja, jag kan planera om. Och så kommer liksom lösningarna.
Ja.
Så sätt dig i tredje person och fråga, varför är du stressad? Vad kan du göra åt
verkligen?
Det? Vem har kunskapen som har varit där innan och tagit bort stressen?
Mm.
För alltså det, man är ju en mycket schysstare polare åt sina polare än vad man är mot sig själv.
Exakt, man är ju väldigt hård mot sig själv. Jag menar, om man får punktering på cykeln och så vet man när hjulet har varit lite dåligt ett tag. Då är man ju, när det väl kommer, åh, jag är en idiot! Och Precis. Men om man då ringer någon kompis och liksom bara, tyvärr jag har fått punktering. Det är ju sällan den kompisen ringer. Ja, men det är för du är sån idiot. Så just det, att man får ett annat perspektiv. Så det är rätt sätt. Ett annat sätt, det är ju också då, med andningen så kan vi påverka vår stressupplevelse. I korthet så är ju stress en överlevnadsfunktion och när vi då är i stress, då ska vi kunna slåss och vi ska kunna springa fort och så vidare. Då har vi en väldigt så här flyktandning som heter. Men kan jag istället då dra ner andningen så sänder jag signaler till hjärnan. Oj, jag andas lugnt. Det måste vara en lugn, trygg, vänlig miljö. Så då finns det en teknik som heter andas i fyrkant. Och den är så bra för det finns alltid någonting fyrkantigt i närheten. Och det behöver inte vara rätvinkliga hörn, men något fyrkantigt. Och då gör man så att man tittar på övre vänstra hörnet och så följer man då övre kanten, så andas man in då, så blir det så här. Och så när man sen då kommer till övre högra hörnet, då håller man andan, när man följer den här kanten ner så håller man andan. Och i nederdelen, då kommer man från nedre högra hörnet bort till nedre vänstra hörnet, andas man ut. Och sen så låter man lungorna vara tomma när man går upp till startpunkten igen.
Ah.
Och den här kan man göra ett par gånger. Första gången så kanske man andas så här. Och så försöker man nästa gång ta det lite lugnare. Så. Och här får man hitta sin egen fyrkant. En del vill ha mycket längre utandning, en del vill inte alls ha lungorna tomma och så vidare. Så man får liksom hitta sin fyrkant.
Mm.
Så det är ett annat
skitbra
sätt.
Skitbra. Alltså man kan ju inte kontrollera hjärnan på samma sätt som man kan kontrollera andningen. Så då lurar man komma
precis
den vägen istället.
Precis, kanon. Exakt. Och i och med att vi är här då idag och lyckojägarna och allting vad som har med sådana saker att göra. Det är också en sak, när du skrattar så sänder du då signal till hjärnan att du är en lugn, trygg, gynnsam miljö. Så det är också ett sätt, kan du ha triggers som gör att det här skrattar jag utav. Man kanske har en lite rolig klipp eller någonting. Då sänder också signal till hjärnan, vänta jag skrattar. Då kan jag inte vara i någon fara. Mm. Och då kan du lugna ner dig.
Då finns inga lejon.
Nej, precis. Precis.
Men alltså, vissa som blir nervösa och är stressade, de börjar automatiskt skratta, för det är deras liksom så här,
sätt att hantera
stressen. Är det bra tillvägagångssätt eller är det bara en tics?
Det är ju mer, då är det inget äkta skratt. Det är mer så här, alltså, det är inte det äkta skrattet, utan det är ju mer ett nervöst
skratt. Inte jäkligt,
precis. Nej. Men om du kan välja på skratt och gråta, då tar jag hellre ett sånt skratt än bara... Ja. Så något annat så är också att du kan göra något som kräver din fulla koncentration.
Mm.
För nästan all stress idag som vi känner i den moderna världen, det kommer från våra egna tankar.
Mm.
Och om du då kan göra något som kräver din fulla koncentration, då puttar du ut de tankarna.
Mm.
Och det kan vara såna här saker som att du jonglerar, står och håller balansen, håller på med någon snabb bollsport. Mm. Eller jag tänker som du, Klara, när du är inne och i ditt konstnärskapande så är jag helt säker på att du går in i en annan värld.
100%.
Precis.
Ja.
Och då får du ju faktiskt mental avslappning. Sen när du går ur den så kanske du kommer tillbaka. Men det är inte så skönt att kunna gå ur den tid och få då avslappningen där.
Mm. Men den, alltså jag tycker också att jag gjorde, när jag sitter framför datorn och inte håller på med konst, då har jag väldigt, väldigt svårt att koncentrera mig. Jag har ADD och jag har dyslexi och jag är en väldigt disträ person. Men jag har provat den här, vad heter den, Pomodoro-tekniken.
Den är jättebra. Mm,
skiteffektiv, alltså som är ju då någon slags intervall-koncentrationsgrej. Att man ställer då den här Pomodoro-klockan. Eller sån har man ju inte. Men,
det finns ju någon app som du skriver om i boken, Pomodoro-appen. Som är så här, typ 25 minuter eller något sånt.
Precis.
Där,
va? Tanken med den är att den ska vara 25 minuter och sen har jag 5 minuter paus. För vi kan inte vara koncentrerade under all för lång tid. Och den är alltså jättebra, för den hjälper också folk som prokrastinerar.
Exakt. Mm.
För det är så här, jag vet inte vad jag ska göra, och så skjuter man bara upp det.
Exakt, någon tis dyker upp som man kan ta tag i istället.
Precis, eller liksom, precis. Det är,
det är lite för obekvämt att ta tag i det där, lite jobbiga. Exakt. Man sticker huvudet i sanden istället.
Verkligen, när man ska packa väskan för en resa så hittar
man alltid någonting trevligare på vägen.
Städa hela lägenheten istället. Ja, liksom.
Precis, och då kan man utnyttja den för att ofta är det så här, folk kanske sitter och väntar på motivation, jag är inte motiverad att göra det. Men hur ofta funkar det? Alltså, kommer motivationen och bara sliter tag i oss? Nej, men det gör ju inte det.
Nej.
Men då är 25 minuter så bra, för då kan jag ibland vara så här, nej, det vill jag inte göra. Men vänta, Jan, 25 minuter kan du väl göra? Ja, det kan jag göra.
Mm.
Så då, och då kommer jag igång, och det är liksom det viktigaste.
Yeah.
För sen vet jag, 25 minuter är en väldigt hanterbar period. Efter 25 minuter, då behöver jag inte göra det mer.
Ska man göra liksom en liten checklista med prioriteringar? Så här, nu ska jag göra det här i liksom 25 minuter och beta av.
Och den handlar också om att du ska göra en sak i taget.
Ja.
Mm.
För ofta är det så när vi är stressade och kanske har dålig med tid, då försöker vi ha flera saker samtidigt.
Multitask.
Mm. Och vi kan inte det med effektivitet. Det är ju ingen som skulle liksom testa kombinationen att hoppa höjdhopp och lösa sudoku samtidigt. Vi förstår det, en idiotisk.
Det har varit en väldigt spännande gren, tycker
precis,
jag.
Precis, precis.
Verkligen.
Ja, det kanske är...
Jag hade kollat på OS då.
Ja, precis. Så, nej, men det är så att vår hjärna kan ju bara vara riktigt fokuserad på en sak i taget. Och missar vi, försöker vi vara två saker, det enda som händer är egentligen att vi springer mellan olika rum, och då lägger vi massa tid i onödan när vi springer mellan rummen, alltså de olika.
Ah.
Så där är också den Pomodoro så himla bra, att du säger, men det är det här jag ska göra nu under 25 minuter.
Och ofta hinner man med så mycket mer än vad man tror på 25 minuter.
Ja,
ja. Ja, det är fantastiskt.
Och det är mycket för att du är koncentrerad på en sak.
Mm. Nu har liksom Pomodoro fått en helt ny innebörd. Det är liksom inte bara pasta med tomater längre, utan det är liksom...
Du blir bara hungrig när du hör Pomodoro innan.
Men nu vet man vad folk snackar om när de snackar om så här Pomodoro, och man tror att de pratar om mat, men det är det inte.
Nej.
Hade du några fler tips till oss?
Ta hjälp är väl en väldigt bra sak, för att det är ju så här att den mesta stressen idag, som sagt, sitter i våra egna tankar, men det är just det att en och samma situation kan vara väldigt stressande för en person, men annan kan älska det.
Jag
livnär mig ju som föreläsare, och jag älskar att stå på scen. Skulle sitta 10 000 personer i publiken, skulle bara älska att jag känner vilken möjlighet, här kan jag få göra skillnad.
Mm.
Medan de flesta andra personer, går vi ut och frågar 100 personer på stan här, så säger nog...
Det kanske är deras värsta.
Precis, de skulle liksom ligga att vakna så här i veckor innan, ungefär som när jag skulle hoppa fallskärm första gången. Alltså jag vaknade nog en månad innan, varje natt. Kudden var... dyngblöt, alltså bara så här, va? Men jag känner mig bara Jag känner mig bara trygg där. Men om du då utsätts för någon sån situation som du inte kan ta dig ur, ta hjälp. Mm. Alltså det finns ju folk som har gjort det här innan. Det finns folk som kanske till och med älskar det. Och då kan du få deras hjälp i det här.
Mm.
Och för när jag skrev min första bok om stress som heter 26 timmars dygnet. Den är tyvärr slutsåld. Men stresset finns ju nu. Ja, precis. Då frågar jag en psykolog, vad är de största problemen med stress? Och då sa han, det jag ser hos mina klienter, det är tre saker.
Mm.
Man överdriver de faror som kan inträffa. Man förminskar den hjälp man kan få. Och man tar hjälpen för sent.
Mm.
Så det är väldigt viktigt att ta hjälp. Det är ungefär som om du tränar och så märker du att din hälsina börjar bli dålig. Nej, men jag fortsätter att köra, kanske man tänker. Och till slut går den av. Ja, men det tar mycket längre tid att fixa den har gått av än att du tar hjälp där den bara är lite dålig. Så att säga.
Mm.
Så ta hjälp kan vi väl säga att det är.
Jag är gift med en gubbe som har ett jobb där han antingen är hemma väldigt mycket eller inte alls. Och när vår lilla plutt var en halv månad så var han tvungen att dra iväg. Och det var väldigt överväldigande att ha en baby ensam på en halv månad. Både liksom för att vi saknade honom så mycket och för att man behöver hjälp. Och den här plutten, han hade liksom en sömncykel på en halvtimme. Så att, men jag vägrade ta hjälp och jag hade en väldigt ivrig mormor till Sigge, alltså min morsa, som mer än gärna ville kavla upp armarna. Men jag bara vägrade. Alltså vägrade ta någon som helst hjälp.
Varför tror du att du vägrade då?
Det är för att jag vill visa att jag kan. Alltså såhär, prestationsångest, såhär, höga krav. Alltså jag vill visa såhär, det är jag som har valt att bli morsa och det här är någonting som jag ska klara av själv. Och jag kan klara själv. Men
det är ju på bekostnad av andra
precis.
Saker.
Precis. Mm. Och nu ska han dra iväg snart igen. Och ack vad jag ska ha en annorlunda inställning. Precis. Mamma, kom och hjälp.
Det kommer hon nog göra med glädje.
Men det är ju också så, de flesta personer som drabbas av utmattningssyndrom, det är väldigt högpresterande personer som är vana att det här klarar jag själv och kanske ser det som en liten nederlag om man ska behöva be om hjälp.
Men ja.
då brukar jag ofta säga att om du tittar på världens bästa idrottare, alla har tränare.
Mm.
Och det är ju inte för att de är dåliga, det är för att de vill bli bättre, för de ser att här kan jag få hjälp.
Mm.
Så när någon verkligen erbjuder sig eller be om det, förklara för andra, alltså jag är så trött nu, så bara, skulle du kunna göra det här för mig, så är jag så tacksam.
Alltså alla framgångsrika personer har ju ofta liksom ett team bakom sig.
Exakt.
Av personer. Men när du sa att de flesta personer som är stressade är högpresterande, finns det liksom en profil man kan se, en typisk personprofil av en person som lättare blir stressad än en annan?
Ja, men dels är de här typ A-personer, de som alltid ska vara duktiga och så här. Och för jag gjorde en enkät bland folk som har drabbats av utmattningssyndrom och fråga nummer ett, hur anser du och andra dig vara på arbetet? Är du hög, medel eller lågpresterande? I princip alla var högpresterande.
Ja.
Men utanför jobbet på fritiden, hur är du då? Hög, medel eller lågpresterande? Ja, men de tar inte igen sig där, de ska vara högpresterande där också. Så att det är inte bara att nej, men jag ska springa liksom vårruset eller någonting sånt här, utan nej, men det ska vara en maraton om det ska räknas liksom, bara så här, men vänta, när ska du ta igen dig då?
Mm.
Alltså ser man på världens bästa idrottare så är just den här återhämtningen en jättestor del.
Ja, men jag nämnde det lite i vår introduktion till det här avsnittet, att alltså, jag har alltid sett mig som rätt stresstålig liksom, och har klarat av mycket i mitt jobb och jobba under press och sådär. Och den här stressen har oftast handlat om, ja men, kanske innan en livesändning, och det är, ja men, mycket adrenalin i kroppen och sådär, men det har varit något positivt. Nu sen jag blev mamma, då har ju liksom stresspåslaget, det har ju ökat markant. Men det är också för att den här återhämtningen som jag kunde få innan jag blev mamma, alltså hade jag jobbat hårt i, vi säger, 6-7 veckor med någon inspelning, då visste jag ju sen, ja men sen kan jag ju vila. Nu får man ju aldrig den återhämtningen. Man kan ju aldrig sova liksom ordentligt, och ja men det är ju därför man
precis.
Den här lilla tröskeln är liksom lite lägre.
Exakt, och just det du säger med sömn där, det kan också, nu sover jag så roligt förra natten, nu måste jag sova bra, så går man in med den stressen att nu måste jag sova, och nu har jag legat en halvtimme vaken. Men då är ju kroppen ändå så smart, så att har du sovit dåligt under en längre period så ger den dig ju mer djupsömn när du väl somnar. Så den reglera lite grann. Du kommer inte vara riktigt pigg, men du blir piggare ändå. Så bara veta det att, okej, men får jag 4 timmars sömn, då är jag fysiskt sett reparerad. Du har fått rätt mycket djupsömn i det här. Mm. Bara att veta det, ja, då kan man slappna av. Och så...
Verkligen, alltså man får inte mer liksom kvantitet på sömn, utan kvalitet på sömnen. Den ser annorlunda ut.
Precis.
Innan vi träffade dig här så bad du oss om att försöka hitta ett annat ord för stress. Om vi nu inte fick använda ordet stress, vad skulle vi använda för ord då? Mm. Jag funderade lite, det har väl du gjort också, Klara, va?
Ja.
Alltså de första orden som dök upp för mig, alltså det handlar ju helt klart om situationen.
Ja.
Sådär. Alltså om jag bara tar typ... på morgonen när barnen ska iväg till förskolan, ja, men då kan det ju vara att man är irriterad. Mm. Liksom.
Mm.
För att det kanske är saker och ting som skiter sig, eller en, ja, men så här, en sambo som är lite långsam. Alltså det kan ju vara massa saker som gör att...
Fredrik är långsam.
Eller att man, eller att man inte hittar kläder, eller, vad det, eller att man verkligen vill vara i tid till förskolan för förskolepersonalens skull. Och liksom. Det finns en massa sådana känslor. Så att, det kan ju vara irritation. Sen så kan det ju vara oro, och jag gillar att ha kontroll, så att när jag inte har kontroll kanske, när sådana ord dök upp för mig.
Alltså jag hade inte heller några liksom positiva ord som dök upp, även fast det ju ursprungligen ska vara en jättecool överlevnadsteknik. Men jag tänkte väldigt mycket på att det är ett jagat, pressat tillstånd där liksom det är totalt tunnelseende. Mm. Alltså jag kan liksom... leta efter ett par nycklar, men jag kan inte hitta nycklarna fast de ligger framför mig, bara för att jag är liksom...
Hjärnan är inte riktigt
exakt,
med.
Exakt, det är inte där. Och också liksom att, alltså jag kan stänga av, alltså jag liksom ser inte någonting vackert under tiden jag är stressad, utan jag missar liksom, det skulle kunna vara liksom en delfin som hoppade framför mig på gatan.
Precis. Som de gör så ofta.
Och den var rosa.
Men om du hade varit en delfin på gatan så hade du missat den i alla fall.
Jag vet inte, det kan ha varit 100 delfiner på vägen hit, men jag var stressad.
Och såg dem inte.
Nej. Precis, och också liksom att man känner ett väldigt så här tryck över bröstet. Och spänning i liksom så här musklerna. Och en jäkla ängslan. Och totala motsatsen av harmoni. Jag tror det kanske blir disharmoni då.
Mm.
Ja.
Och det är ju så den ska fungera, för att ursprungligen så är ju stress en överlevnadsfunktion. Så jag menar, man får säga att stress är en fantastisk funktion. Vi hade inte suttit här idag om vi inte haft det. Och det finns ju den positiva stressen också. Jag menar, det är ju ingen som slår något personbästa i, om man går på gymmet och ska lyfta och man är liksom helt, ja, jag är så harmonisk idag. Liksom bara, det är så här och så. Om du går på en dejt, då vill du vara lite pigg och alert och intresserad och prova och såna här saker. Så, men det finns ju positiva delar av stressen, men den stressen vi känner idag, den är ju mest då den negativa. Och som du säger där, det är tunnelseendet.
Ja.
Och det kommer tillbaka till den här faran. Alltså, hade det varit en fara, du skulle ha tunnelseende, du skulle bara fokusera på den faran. Springer du för livet så skulle du inte säga, åh, en Karl Johansvamp liksom bredvid, den kan jag ta till middag.
Utan du skulle en rosa delfin.
Precis, en rosa delfin. Nej, jag skiter i det nu. Utan, men när jag sen då är i en lugn, trygg gynnsam miljö, då kan jag slappna av och så vidare. Så de sakerna ni har sagt, irritation. Det är också,
och frustration.
Precis. Mm. Det är också en del. Man kan säga att, man brukar säga att det finns 3 överlevnadsstrategier då, om du utsätts för en fara. De kallas på engelska fight, flight or freeze. Mm. Alltså antingen tar du strid eller flykt, eller spelar död.
Mm.
Och man kan säga att det här att vara irriterad, det kan ju vara ett sätt att undvika strid, för att du verkar så farlig så ingen vill liksom komma nära dig.
Oh, gud vad jag har lyckats med det med min aggressivitet.
Och då undviker du strid, det är det bästa sättet att överleva.
Uh-huh.
Så allting... Stress är ju väldigt, väldigt funktionellt i de flesta fall. Men de hindrar ju dig från att vara glad.
Mm.
Alltså när du känner dem där. Så det var därför jag ville att ni skulle tänka på det. Plus att ett problem med stress idag, det är ju själva ordet. Det kan betyda så otroligt många saker som ni var inne på här.
Ja.
Men vilka olika typer av stress finns det egentligen?
Och det finns ju hur mycket som helst. Jämförelsestress, relationsstress, teknikstress. Alltså det... Och det blir det som blir så svårt om någon säger, oj jag är så stressad. Ja, men vad ska jag hjälpa dig med? Det är först om någon ringer och säger, bilen fungerar inte. Nej, men finns det bränsle i tanken?
Ja.
Hittar du bilen, är det det som gör att du inte kan köra med den? Mm. Eller har du punktering? Eller startar inte motorn? Alltså ju mer jag vet vad det handlar om, desto lättare har man ju då att hjälpa någon.
Mm.
För om vi till exempel tar någonting kroppsligt, alltså vi har skillnad på om någon är förlamad och sitter i rullstol, eller om någon har sträckt hälsenan eller någonting. Mm. Kanske man inte sträcker hälsenan, men liksom en sträckning eller någonting. Där har vi en skillnad. Men stress, det kan liksom vara högt och lågt och sådana här saker.
Mm. Yeah.
Och det gör ju lite svårare att, om, som du säger, liksom, oron då, Marie, där. Du har lättare att få hjälp om du söker på hur minskar man sin oro.
Mm.
Och där har jag ett jättebra tips. Oro i sig, det är ju en bra känsla. För den hindrar oss från att springa ut på isen. Sådär, och liksom bara, nej men den håller nog. Och så visar det sig att den gör inte det. Alltså, så om man ser oro, dels så kan du omdefiniera det. Oro, och så säger du att, vad är det egentligen jag känner? Jo, men det är för att jag är omtänksam av mina barn och liknande. Då, så här. Men ofta är det så här, om den kommer hela tiden så blir det väldigt jobbigt för oss.
Mm.
En teknik då, och den kan låta löjlig. Men det funkar för väldigt många. Det är att man avsätter tid för sin oro. Så man har sin oros halvtimme. Mm. Det var väl du som hade kaoskvarten, eller?
Ja.
Ja, precis.
Gud så. Vad du har koll. Ja. Mm.
Så då kan du avsätta liksom oroskvarten eller oroshalvtimmen.
Eller Pomodoro.
Ja, precis. 25 minuter. Precis. Det är
effektivt.
Och då så fort någon sån tanke kommer till dig, då säger jag bara, okej, jag hör dig. Du är välkommen 7 ikväll, då jag har min tid. Och sen då, när man väl har den här orostiden, då tittar du på, okej, vad är det orolig för? Varför gör det? Men framförallt så tänker du, om det här skulle hända, vad ska jag göra då?
Mm.
Så du har en plan, så inte bara, tänk om. Men om du har det här, tänk om, då ska jag göra det här.
Mm.
Då kommer din hjärna att lugna ner sig, för då vet den att det finns en plan. Det är ofta det som gör det svårt för oss att sova. Vi springer hela dagen, vi hinner inte ta hand om stress och oro.
Mm.
Men de tankarna försvinner inte.
Mm.
Så när kommer de fram? Jo, ofta när vi lägger oss på kvällen. Och liksom, nu är det fritt fram. Och hur lätt är det att somna då?
Ja, verkligen.
Men om du då avsätter lite tid då. Och säger bara, okej, nu lyssnar du på de här oroande tankarna.
Mm.
Och så sen så bara, okej, om det händer, då kan jag göra det här.
Mm. Så man ska snacka med sin amygdala.
Ja, precis.
Men det var, alltså, jag tror att jag lyssnade på Stordalens sommarsnack.
Ja.
Och då så beskrev han de där tiden när man lägger sig i sängen och allting som man kan oroa sig för händer. Som så här vargtimmarna.
Precis.
Och det tyckte jag var väldigt målande. Och jag har väldigt mycket sådana vargtimmar. Mm. Och då så ibland skrev jag sådana här checklister istället. Och då har man i alla fall på något sätt lite av en plan att
komma. Men också på något sätt kanske sätta ord på, på känslorna, tror jag, lite också. För att annars är det ju att de här tankarna bara flyger runt. Det är liksom, ja, de är lite överallt.
Du var ju inne på alltså, att det här med olika slags stressfaktorer. Alltså, viss stress går liksom mer att ta på. Så här, se anledningen till, men gud, jag är stressad för att jag faktiskt hade lite tid. Men annan stress som du pratade om var sån här jämförelsestress som jag tror jäkligt många lider utav, inklusive mig själv, att man jämför sig själv med andra.
Och det känns ju som att den måste ju ha ökat markant senaste åren, och framförallt kanske unga tjejer.
Exakt. Alltså, det är ytterst sällan jag lägger ut så här på Facebook. Ja, det var rätt bärsdag idag och jag gjorde ingenting och så brände jag liksom maten lite grann. Det är inte så ofta jag lägger ut sånt. Jag har faktiskt gjort det en dag.
Jag tyckte det var väldigt härlig uppdatering.
Ja, jag gjorde det en gång. Bara,
alltså. Det var en jävligt bärsdag.
Ja, precis.
Älskar det, ja.
Ja, vi gjorde faktiskt det en gång bara för att säga, ja, men det är så mycket liksom så här. Men nu ska ni få höra hur min dag var. Det var liksom inget speciellt och så här. Så att... För det är klart, ser du alltid de här bilderna och ibland är det photoshoppat och såna här saker och man ser tvättbrädor och sådär. Så ibland så känner man ju personen så undrar man, men vänta, jag träffade liksom honom förra veckan, vi spelade innebandy där. Då hade han ingen tvättbräda, liksom, det var 10 kilo för mycket. Det är omöjligt att han kan ha det idag. Då. Alltså det, man får liksom bara, okej. Okay. Och så får man mer försöka hitta någon, vad är viktigt för mig? Vad gör mig glad? Och kanske inte alltid har den prestationsbaserade delen. Jag kan säga att personer så har ju mycket prestationsbaserad självkänsla. Jag kan inte ligga en dag på på soffan och tycka, ja, du duger som det. Nej, vad har jag gjort för världen då? Men den är för mig själv och jag är medveten om det, så att säga. Men en del måste ju alltid prestera. Mm. Försök att hitta saker där prestation inte betyder någonting. Nej.
Basera sitt självvärde på prestationen. Och det är ju som färskvara.
Exakt.
Men vi hade en gästes, Penny Parnevik, som jag tycker hade en sån jäkla träffsäkert sätt att beskriva den här jämförelsen på. Att hon kände att hon fick en comparison hangover.
Ja.
Och att liksom så här, varje gång hon då började jämföra sig själv med någon annan på ett och annat sätt, så bara sa hon till sig själv bara, stop it, you're giving yourself a comparison hangover. Så det är skitbra.
Verkligen. But now we're stressed out, wish we could turn back time through the good old days
when our mama sang us to sleep. But now,
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hur kommer det sig att vissa är mer stresståliga än andra? Är det genetiskt liksom? Eller?
En hel del är genetiskt. Sen är det också, alltså vi är en flock. Vi är flockdjur, och vad har du runt dig? Är du en tillåtande, vänlig miljö? Eller riskerar du att liksom få smäll på fingrarna när du är fel? Så att delvis genetiskt, men sen också hur bra plan har du inför det här som kanske stressar dig?
Mm.
Om du vet, okej, det kommer hända där borta, men vänta, jag kan göra det här och det här och det här. Då kan jag liksom sänka stressen.
Mm.
En del är ju mer i nuet än andra. En del lever inte alls i nuet. Utan man ältar det som har hänt, är orolig för det som kommer att komma. Mm. Och så, ja men när ska du leva?
Ja.
På något sätt då, va? Så, ja, det är olika. Sen är det viktigt att komma ihåg med stress att när någonting händer, vi är liksom genetiskt skapade att vi ska tänka worst comes first. Alltså det är inte konstigt att du får sådana här då.
Nej.
Ja, men det här kommer hända, hela världen kommer...
Katastroftankarna,
de ska ju komma, för att det är bättre att du gör dig beredd på dem om de kommer och agerar på det, än att du säger, nej men det är nog lugnt. Det är ungefär som att det ska vara någon brandkårsutryckning här, så säger de, men vänta killar, liksom 90% av alla utryckningar är det ju inte så bråttom med. Så att vi stannar vid rödljus, som jag säger. Utan det är bäst liksom dit så fort som möjligt. Och det är så vår kropp reagerar också. Vi går ju direkt in i den här liksom andningen, biter ihop käkarna och så vidare med allting. Så liksom, worst comes first. Men det kan vara bra att bara vara medveten om att det gör det, och sen så bara backa tillbaka. Okej. Men vad är mer realistiskt? Och om nu worst comes first verkligen skulle hända, vad har jag då för plan? Så där, inte bara tänk om, utan okej, då kan jag det här. Då kan den personen hjälpa mig. Så att man ser vilka resurser man har. Jag har ju i den boken så har jag ju då sagt att stress är en obalans mellan upplevda faror och de förutsättningar du har att hantera dem. Alltså det är just vad du upplever som en fara, det behöver inte någon annan göra. Så antingen ser du till att få ner de upplevda farorna genom att du förbereder dig, eller också ser du till att få mer resurser och förutsättningar för att hantera dem. Har du balans där, så kommer du inte att känna så mycket stress.
Mm. Och den här omedelbara stressreaktionen som du var inne på, freeze, flight, fight.
Fight, flight,
freeze. Exakt. Vad är det som avgör vilket av de här handlingssätten som blir ens gensvar, och kan man träna upp vilken man skulle välja. Ifall man skulle bli överfallen, skulle jag kunna liksom så här, nu när jag sitter i min trygga stol här, träna upp min hjärna vilken av de här stressresponserna jag skulle använda?
Ska jag säga. Du skulle kunna träna upp, men då måste du utsätta dig för en situation som är så lik den som möjligt, så att du lär dig att hantera det. Alltså att du nästan har kompisar som liksom hoppar på, men jag är inte beredd på det. Alltså lite den här rosa pantern. För i en av mina böcker så intervjuade jag Lars-Erik Unestål, och han berättade då att han har jobbat med polishögskolan.
Ja.
Eller polisen var det han har jobbat med. Och det var... För rätt många år sedan så var det en del kravaller och det kastades gatsten och såna här saker. Och då var det en del poliser som kastade tillbaka. Och det ska man inte göra. Mm. Och så hade de tydligen genomgång att vi ska inte kasta tillbaka gatsten. Och man kanske skrev prov och sådär, så alla visste man ska inte kasta tillbaka gatsten. Problem var när de utsattes för nästa gång, då var det som bortglömt. Då liksom bara reptilhjärnan, och det är någon som håller på och liksom vill döda mig och kasta gatsten och kasta tillbaka och försvara mig. Så de fick skapa situationer som var så likt det som möjligt. Så att de mer var i den situationen och då kunde lära, okej, så här ska jag agera, så här ska jag agera, så här ska jag agera.
Okay.
Så att säkert skulle du kunna göra det. I annat fall så händer det bara, så det kommer hända någonting i dig. Förmodligen så kommer du bara välja där fight-delen om någon hoppar på dig. Eller om någon börjar springa mot dig och du ser att den här personen är rätt stor, jag är snabbare. Då kommer du att ta flight och sticker inte fram och... liksom försöker nita personen, utan du ser drar jag nu hjärnet så kommer.
Men folk har ju verkligen olika sätt att reagera på saker och ting, så att så här, är det någon typ av katastrof som sker, vi säger någon bomb eller något sånt där, då finns det ju de som så här, blir väldigt handlingskraftiga och tänker klart liksom, hur de ska agera, och vissa hjärnan bara skenar iväg och liksom, man tänker inte
blir
alls liksom.
Som den där filmen Turist. Där de karaktärerna inte alls reagerar som de trodde de skulle göra.
I din bok så skriver du om ett uppmärksammat TED-talk angående hur man borde se på stress. Kan inte du berätta lite om det?
Jo, det är ju en kvinna som säger att man ska se stressen som sin vän, och om man inte ser den som något farligt så minskar också risken att dö. För det var tydligen någon stor undersökning som man hade gjort, att man tittade då på hur graderar man sin stress och sin stressrespons, och sen så följde man upp det många år senare och så tittar man på de som såg det som något hemskt farligt, flera av dem hade dött. Men när man tittar vidare på den så det är en liten feltolkning av det, och det jag skulle vilja veta där också, det är vilken position befann de här personerna sig i som säger att det är farligt respektive inte farligt. För det är också som du sa då, Madde, att du vill ha kontroll på saker. Och om vi tar några ytterligheter här, du tar företagsledare, de kan ju leva under mycket stress, men det är också de som har rätt mycket kontroll över vad de själva kan göra, vilka beslut som tas inom bolaget och så vidare. Sen kan vi då ta till exempel folk som är i vården som kanske har valt det här för att de har väldigt stor empati. Och sen så är det politiska beslut som gör att de hinner inte sitta där med någon kanske orolig gammal person som inte har besökare. Och då känner de liksom en inre konflikt där. Så att jag skulle vilja veta vilka sa att men stressen är bara bra för mig, och vilka skulle mer känna sig maktlösa. Så att jag tyckte att den fick lite fel, att se bara stressen som någonting bra så är det inget farligt.
Nej, för stress kan ju vara oerhört farligt om den blir långvarig och eller att det slutar med att man får utmattningssyndrom.
Precis.
Vad är egentligen signalerna för det?
Den första är ju sömnproblem. Sen är det såna här saker, du kanske glömmer av saker. Du springer in i ett rum och så plötsligt står du där. Varför fick jag in här?
Klara, titta på mig nu. Du bara kände så här.
Det är det enda jag gör. Jag måste lägga in mig på en gång.
Nej, jag tror det är mer en personlighetsgrej. Personlighetsdrag.
100%.
Sen kan det vara att man känner mindre glädje. Man vill inte träffa folk. Du märker att du är mer bitsk. Också som ni pratade liksom tunnelseende. Alltså de här lite... Man blir personlighetsförändrad helt enkelt. Till det sämre kan vi väl ofta säga. För det som du var inne på där, Maria, att det är den långvariga stressen som är farligt. När jag skrev där min första bok, den skrev jag tillsammans med en psykolog som heter Hans Blücher. Och det var när jag jobbade med friskvård på Volvo-koncernen och han jobbade på Volvos företagshälsovård. Så satt vi och pratade, så sa han, om du vet hur många som kommer till mig som skrattar sig in i väggen. Alltså när man tycker, ja men det är bara kul, alltså det är den positiva stressen. Mm. Men även om den är långvarig så är den farlig.
Mm. Vilket så, bra uttryck, skratta sig in i väggen.
Ja, precis. Ja. Att man inte är medveten om det. Att man inte hamnar i honungsfällan. Åh, men liksom, nu är jag i smöret och liksom bara så här. Mm. Till sig allting.
Mm. Källan till stress, kommer den främst från krav som andra ställer på oss utifrån? Eller är det kraven inom oss som vi ställer på oss själva?
Jag hade faktiskt den frågan i den här enkäten bland folk som drabbas av utmattningssyndrom där jag ställde frågan, vad var anledningen till att du blev drabbad? Var det att du var en orimlig arbetssituation eller att du hade högre krav på dig själv än vad uppgiften krävde? Och då sa hälften att nej, jag hade faktiskt högre krav på mig själv än vad uppgiften krävde. Att good enough är inte good enough för mig, för jag måste alltid prestera. Så att vi är olika som individer. Så enligt den, och det var 150 personer som svarade på det, så det, vi kan inte säga att det är en exakt sanning, men det är ändå 150 personer som hade den här upplevelsen, att hälften sa, nej, jag har högre krav på mig själv.
Hur kommer det sig om man nu har en gång utsatts för utmattningssyndrom eller gått in i väggen, att den tröskeln blir lägre för varje gång? Om det, man, ja. Hur kommer det sig?
Det är väl så att du är mer vaksam på de här signalerna. Nu är jag där igen. Och så drar tyvärr det här negativa igång.
Okej.
Jag hörde om en studie där de har tittat på hur snabbt drar folk bort sina händer när man, det var en platta.
Ja, en varm platta typ, eller?
Vid vilken temperatur drar man bort det? Och folk som då gjorde första gången, jag minns inte exakt, men jag för mig att det var så att första gången när jag gjorde testet, då drog du bort den vid 45 grader. Mm. Hade du gjort det så drog du bort den vid 42. Mm. Och när man testar tredje gången, alltså man blir mer uppmärksam på de här varningssignalerna. Mm. Sen en annan sak är att många tyvärr hamnar i samma fotspår igen.
Ja.
Man måste lära sig av misstagen.
Mm.
Och det är få för en att kunna lära sig av andras misstag. Man måste göra själv, men man måste också lära sig att nej, men vänta, nu är jag på väg in i den här gamla fällan igen. Att jag ska vara den här duktiga personen som alltid ställer upp. Och jag menar inte att vi inte ska ställa upp. Men vi måste också liksom ha tid till oss själva så att när vi ställer upp att vi gör det på ett bra sätt.
Går det att undvika stress?
Nej. Och det ska vi nog inte vilja heller.
Nej.
Alltså sådana här små stresspåslag eller att nu som det vintrar ut och det står och ser upp för takras. Alltså om vi hör att det rasslar till, då ska ju det vara på så vi bara kan hoppa därifrån. Sen gör ju de här skyltarna oss kanske lite mer vaksamma. Att okej, nu får du faktiskt vara beredd på att någonting kan hända. Jag var ju i Denver för 1,5 år sedan på en konferens. Och då stack jag till stället till Boulder. Det var fina sådana här walking trails. Och det första anslaget som jag ser där, det är att be aware, rattlesnakes have recently been seen on this trail.
Åh, gud.
Och alltså, det var så gudomligt vackert. Jag har aldrig varit på något vackrare ställe.
Mm.
Så man gick bara så här till början. Till man då kommer den här 20 meter in och bara ser, okej, skallerormar är här.
Där försvann njutningen.
Jag gick fortfarande och njöt.
Inga rosa delfiner.
Men här var det verkligen mixat. Jag gick och njöt och så tittade jag ner. Bara så här. Gick och njöt, tittade ner.
Wow.
Och så kom jag på ett ställe. Var det så? De kanske var en och en halv meter breda. Så på ett ställe så var det en buske som vuxit över. Och när jag går förbi så bara rastade till den. Jag bara får en sån här sånt här skrik och bara hoppa därifrån.
Manligt.
Väldigt manligt. Ja, alltså det hade man hört, men så bara, oh ja, det där var mesigt. Men hur som helst, det var bara den reaktionen. Och jag hoppade ifrån, det är en liten fågel som flyger ut. Men återigen, worst comes first. För jag var ju nu då vaksam på skallerormar. Så worst comes first, det var bara, jag tänkte ju inte på, ska jag liksom slåss, ska jag ta fram mobilen och ta en selfie med den här skallerormen? Alltså det är inte så. Utan det var ju bara,
här blir många likes.
Och det är också,
like a lot.
Och det är det som också gör då att saker vi blir rädda för, det är inte logiskt ibland kan vi tänka, ja, men vad är chansen att det ska hända? Men det här worst comes first, det går direkt till amygdala. Det ska inte gå genom någon logik först, för den här logiken tar tid och det kan vara det som är skillnad mellan liv och död.
Mm.
Så man ska inte vara så hård mot sig själv att jag får katastroftankar. Nej, men det är bra, men du får inte låta dem pågå för länge. Jag tränar aldrig. Nej, men du kanske rör dig. Du ska omdefiniera din hur du ser på träning. Mm. Jag tror det var någon av er som sa att ni inte tyckte att ni tränat verkligen mycket, men ni har ju småbarn, leker jag med dem. Alltså vad är träning? Det är att ditt hjärta ska slå lite snabbare än normalt. Mm. Så om man leker jag med barnen ett tag, så kan man säga, okej, nu har vi faktiskt rört oss här. Jag kan faktiskt se det som ett träningspass. Så var inte så hård mot
det. Jag med. Alltså det är bara jag, det är mitt träningssätt. Ja. Springa efter Siggy och...
Är det viktigt med fysisk aktivitet för att minimera stress?
Ja, det är det. Av olika anledningar. Man kan läsa Anders Hansens bok där, Hjärnstark, där han tar upp många exempel. Och det, du kan också använda fysiska aktiviteten till antingen ta hand om dina tankar, alltså ge dig tid att tänka, eller blockera ut dem. Så om vi tar en sån här sak som löpning, så kan du få både och där. Alltså springer du på ett ställe där du har varit förut, det är jämn plan yta, det är ingen trafik, då kan du ändå bara trycka på play, alltså ena steget framför andra, så kan du springa där och så bara, just det, jag får tänka på det här. Men om det är så att du vill blockera ut tankarna, då springer du i obanad terräng, för nu måste du hålla koll på, där är en sten, jag måste böja mig under den grenen och så vidare. Och då måste du bara vara fokuserad på den delen. Mm. Så det är det ena. Sen tror jag också att om du känner att du är dig bra eller bättre fysisk form, så kan du också känna dig trygg att okej, om det ska börja brinna i vårt hus, då har jag faktiskt kraft att bära med mina barn ut ur huset. Alltså vi kan klara det. Ställs jag inför ett problem, så kan jag klara det. Mm. Har man gått på lite självförsvar, så kanske man känner sig tryggare om man är ute på kvällen. Okej, om det ska hända någonting, jag har i alla fall ett viss skydd här, eller trygghet.
Men kan stress vara en direkt orsak till en fysisk sjukdom, eller handlar det om att den indirekta orsaken blir att det är nedsättning av immunförsvaret och kroppen blir mer mottaglig för skit och sjukdomar?
Ja, jag skulle säga egentligen kan vi gå båda illa, men när du är i stress, och jag vill alltid säga att man är i stress, inte att man är stressad, för om man säger att man är stressad, då är det ju att det är någonting permanent.
Ja, att
men
det är
en
del av det.
Men om du ser att du är i stress, så kan du lättare gå ur det. Men
det är en väldigt bra sätt att se det på.
Precis.
Då liksom blir man inte en del av stressen.
Nej, eller att jag stressar just nu, att du lägger till det. Men det är liksom inget permanent tillstånd då. Men när du blir stressad, så händer massa saker i kroppen. Dels förstärks immunförsvaret. Också sådana här smärtreceptorer går igång. Så om du skulle springa för ditt liv och trampa på en sten, du skulle inte tänkt det. Du skulle kunna springa nästan med brutet ben, för att det liksom går ut så här. Mm. Men om jag hela tiden tar och använder det här systemet, så kommer det bli försvagat. Det är inte ladda upp sig. Mm. Och då, när du liksom har ditt immunförsvar har varit på tårna, ungefär som att du har tränat jättehårt ett tag. Ja, men efter när du väl lägger av, då är du inte speciellt stark. Just då, va?
Man blir ju ofta typ sjuk när man har semester. Alltså när man har jobbat och sådär, men då kan man hålla sig frisk. Men så fort kroppen slappnar av, känns det ju som en klassiker.
Mm. Visst är det jobbigt.
Extremt typiskt.
Så olägligt.
Precis. Ja. Men det är väldigt logiskt samma sak. Jag brukar göra en liknelse med att om du tittar på något långlopp, skidor eller maraton eller någonting så här, så är det inte ovanligt att personerna när de väl går över målningen, att de bara ramlar ihop och helt stridigt. Mm. Men jag menar, om vi hade varit där och så flyttat fram mållinjen 50 meter, så hade de inte ramlat 30 meter innan.
Nej.
Utan du kan ju hela tiden kräva lite mer utav din hjärna. Men det har ju en kostnad.
Ja.
Och det är samma sak här. Ditt immunförsvar, det håller emot. För nej, men jag måste klara av den här deadlinen, den där inspelningen, den där vernissage. Jag måste. Och ditt immunförsvar, det hjälper till. Mm. Men till slut är det ju då, när du väl slappnar av, så då finns det ingenting kvar, utan då är du väldigt lätt. Och kanske migränen kommer, eller förkylningen, eller influensan, eller vad det är.
Ja, men jag tror det är många som utnyttjar. Alltså jag har gjort det. När jag pluggade på universitetet, så då pluggade jag 150%. Och jag assade som fotograf. Och jag jobbade på en jävla bar. Och jag var också... drack öl var eviga kväll. Och jag var helt fascinerad. Jag bara, shit, det här funkar. Ja. För jag gick ju på en reservväxel.
Precis.
Men den där reservväxeln är ju liksom, ska vara i reserv. Och sen tar den bara slut.
Exakt.
Och då bara blir man helt kaputt.
Precis. Det finns ett uttryck som säger if you want something done, ask a busy person.
Ja.
Alltså lite grann. Ja, så, nej, men det hinner jag med. Liksom. Ja. Här har jag faktiskt en 10 minuters, då kan jag klämma in det och så vidare.
Mm.
Men folk som inte gör någonting, nej, orkar inte. Alltså, hade vi gett en kul grej till där så hade du nog hoppat på det också.
Jajamensan. Ja. Jag tror att jag var största jag säger någonsin.
Och det är också en del i stressen. Det är många hormoner som både ökar och minskar. Då, men att adrenalin är ett av de hormoner som gör att liksom, du klarar av rätt mycket under rätt lång tid.
Mm.
Men du bygger upp en skuld.
Kan inte du berätta om åskan?
Åskan, ja. Mm. Det är som ett stress.
Va? Skulle vi prata om vädret? Vi har ingenting annat att snacka om.
Kan inte du berätta om åskan?
Precis. Jo, det är en förkortning. Och det kan vi kalla att det är som ett stressplåster. Och det är lite grann, om vi säger att det blöder, så vill du sätta på ett plåster. Mm. Och det är ju jättefunktionellt just då. Men om du alltid skrapar dina knä och behöver sätta på det plåster, då kanske vi ska fråga varför ramlar du så ofta och gå till orsaken med det.
Mm.
Men åskan då, det är en förkortning av återhämtning.
Mm.
Jag ska ge er ett par tips nu när vi ändå pratar om återhämtning här.
Ja,
mm. Ett var ju det som ni fick innan där om att ta hand om din oro. Skapa en om-då-plan.
Mm.
Men jag tror de flesta av oss har nog också liggat någon gång i sängen och inte hittat någon bekväm ställning. Man bara liksom går fram och tillbaka. Åh, jag måste somna och så här.
Mm.
Då kan man göra trixet. Ja, min son och jag har kört en del när han var liten så han inte kunde sova. Då körde vi trixet och jag har faktiskt kört det fortfarande så här. Då lägger man sig på ett kallt, hårt golv.
Mm.
Ligger där med så lite som möjligt på sig i en 10 minuter. Hur känns sängen sen när man går upp? Den är ju gudomlig skön så där. Och då slappnar man av.
Oj,
ja.
Verkligen. Det där är ett supertips.
Ja. Alltså, vi bilade från fjällen nyligen och det liksom fanns ingen bekväm ställning att sova i. Och sen så när jag kom hem och sängen, det verkligen blir en helt annan bild av sängen. Ja, jag köper det där, 100%.
Mm. Bra, trixet alltså.
Trixet. Mm. Och sen kan man också säga liksom lite grann hjälpmedel. Jag är mycket ute och föreläser, eller ja, det var innan corona. Så, sådär. Så var jag jättemycket ute och föreläser. Och jag är otroligt morgonpigg.
Mm.
Men ändå när jag låg på hotell och bara hade mobilen då som väckning och jag kanske skulle ha en morgonföreläsning, frukostföreläsning. Alltså jag vaknade så många gånger på en natt så jag bara att jag har försovit mig. Nej, klockan bara 3.
Det där är ju en klassiker alltså.
Mm. Och klockan 4:30. Alltså sådär. Så då gick jag och köpte sådana här bara lite reseväckare för 79 spänn. För då visste jag att risken att jag ska försova mig, risken att mobilen inte ska fungera och risken att inte reseväckaruret ska fungera, det är noll.
Mm. Lika då, troligt som att det finns rosa delfiner på vägen.
Precis. Och då blev jag så mycket lugnare. Så åskan, det var året, återhämtning, där sömn är viktigast. Men även att du tar små pauser. Och det kan andas i fyrkant, som vi pratade om initialt vara. S-et står för skratt.
Mm.
Och alltså när du skrattar så sänder du signal till hjärnan. Jag är en lugn, trygg, gynnsam miljö. Här finns inga faror. Du
behöver lurar inte hjärnan lite.
Precis.
Då är vi framme vid K.
Då är vi framme vid K. Just det, det är koncentration. Och när du blir stressad så kan du få svårt att kanske koncentrera dig på det du bör göra. För att din hjärna säger, men vänta, du är stressad, det är en fara någonstans. Var är den någonstans?
Mm.
Och då kan den här Pomodoro-tekniken hjälpa dig att du faktiskt säger, okej, under 25 minuter så ska jag göra en
fokus
sak.
Fokus på en grej.
Fokus på en grej. För vi är ju lite grann så här, speciellt om vi är väldigt stressade och om det kommer någon bredvid oss, då är vi liksom genetiskt skapade att vi måste se det. Är det en fara eller chans till fortplantning? Alltså rent...
Åh, jäklar! Det är bara de alternativen som finns.
Ja, lite svart eller vitt. Så
men... Nu kan det bli fortplantning!
Ja, precis. Så... Nej, så, och då kan det vara svårt att konstruera. Då får man ta lite sån här hjälp och kan den pomodoro, det är bara en del. Så då är vi OSK. A står för andning.
Mm.
Och vi pratade om den här andas i fyrkant tidigare, så den kan ju både gå in som liksom återhämtning men också att andningen. Där jag hade faktiskt en föreläsning då en kvinna kom fram efteråt och sa, Jan, vilken bra föreläsning och jag ska ge ett tips till dig. Då hade hon haft högt blodtryck och så hade hon använt sig av en yogaandning då man håller för bara höger näsborre och så andas in genom vänster. Och så sa hon gör det då 15 minuter två gånger per dag och hon behövde inte ta medicin mot högt blodtryck innan.
Va?
Wow. Nej,
det var jättebra. Och så fick jag migrän en gång. Jag har inte migrän speciellt ofta, kanske en gång om året. Normalt. Sådär. Och så kom jag ihåg då när jag fick det att jag har läst att migrän det är när du får kramp i blodkärl i huvudet. Och så tänkte jag då, men det hon sa, lägre blodtryck, kan detta stämma? Så jag lägger mig ner och andas då bara, håller för höger näsborre. Så bara... Och så 15 minuter och sen har jag försvunnit.
Är det sant?
Det är sant. Och sen hände det faktiskt 3 veckor efteråt. Mm. Återigen tänkte jag, okej. Okay. Och på något sätt så kände jag ett lugn nu för det hade funkat en gång. Detta kan funka igen. Bort efter 15 minuter. Sen är det så här, om man har haft migrän så vet man att man kan vara lite så där, lite ruggig eller så där. Va? Så man är inte så här, ja, nu är det dags för nästa maraton. Utan, men liksom alla de här synrubbningarna, domningarna, illamåendet försvann på en kvart.
Wow.
Så jag brukar då hålla för liksom höger näsborre, andas in genom vänster. Och så brukar jag avsluta med att jag bara andas ut genom munnen och släpper käkarna så liksom det...
Wow! Mm.
Så den är jättebra. Och den kan man köra bara någon minut också. Så du får ändå en effekt. Sådär. Mm. Och ämnet, det är naturen.
Mm.
Det finns någonting som heter Shunrikyo eller min japanska är inte det bästa. Man kanske inte är den heller. Så ni säger
det lät, att den det lät jättebra.
Ja, precis.
Så. Den är Klara är dock flytande, så jag vet inte.
Mashabi.
Ja. Soja.
Och det är, man kallar det för skogsbad. Och det kom från en tid då det var många unga japaner som faktiskt avled. Och så tittar man, alltså fysiskt sett var det inget fel på dem. Men man tittar hur har deras liv varit. De har tillbringat i princip all vaken tid på jobbet.
Mm.
Och det var så mycket krav där. Och då kom man på det här med skogsbad. Och man då går, låter bara folk gå ut i naturen.
Åh, det vill jag göra, skogsbad.
För skogen kräver ingenting av dig. Där kan du bara vara lugn. Stilla.
Ja, jag tror verkligen på att alltså, naturens kraft verkligen kan grunda en på ett helt otroligt sätt. För det är liksom i våran jäkla DNA. Alltså.
Så är det.
Ett med moder jord.
Ja. Jag tycker vi har fått med oss såna supertips för att förebygga, minimera. Ja, undvika kan vi inte göra stressen. Det kan vi inte göra.
Nej.
Men de här nycklarna som jag känner att jag kommer ha nytta av de här nycklarna i mitt liv.
Verkligen. Börja använda som en fyrkant. Mm.
Inte som en fyrkant kanske.
Nej, jag blir fyrkanten. Jag blir ett med fyrkanten.
Ja. Svamp och fyrkant, Klara. Tusen tack Jan själva. För att du kom och delade med dig av dina fantastiska stresstips.
Stort tack.
Let's talk about stress, baby. Let's talk about you and me.
Ja, men det här var ett fantastiskt avsnitt.
Väldigt, väldigt lärorikt skulle jag säga.
Vi hoppas i alla fall att ni tyckte att de här tipsen var lika kanon som vi. Och ska ta med dem i er vardag.
Ja, men verkligen. Jag kommer andas i fyrkant framöver.
Jag kommer vara en fyrkant.
Du kommer vara en fyrkant som bara ser rosa delfiner.
Ha en lyckosam lyckojakt. Happy, happy hunt!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.